Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och 20-talet när jag var där nere så eskalerade ju det här, de här skjutningarna när afghanska poliser eller militär då vände vapnen mot sina allierade och skjuter ihjäl dem. Det eskalerade något fruktansvärt. När kollegor har skjutits ihjäl och sånt där, man tar en öl.
Det är bara så?
Ja, vi tar en öl för dem tillsammans. Vi som är kvar då. Det måste man göra. Ja, det är många lärdomar. Politiker ljuger alltid. Det går inte att lita på dem. Man kan bara lita på sina närmaste stridsbaskamrater. Och sen ska man vara väldigt rädd om sin familj.
Innan intervjun med Roland Strandberg så fick jag se en presentation med bilder och videoklipp som jag aldrig sett förut på TV. Att se filmade bakhåll med dödlig utgång räckte för att göra avtryck på mig. Samtidigt, framför mig sitter det en skjutglad 2-metersjätte med mod i blicken som älskar vapen och som är totalt befriad från all empati. Nej, istället är det en trevlig 50-plussare i normalstorlek med småländsk påbrå som öppnat sitt hem för mig där han bjuder på pepparkakor och lussebulle en mörk fredagseftermiddag i november. Dessutom, Roland sökte upp äventyret frivilligt i bland annat Bosnien, Afghanistan, Irak och Somalia. Hela situationen gjorde mig rätt förvirrad och det kanske påverkade intervjun, men jag hoppas den funkar ändå. En reflektion har gjort så här efteråt. Det är lätt att förfäras över realistiska bilder och filmer och man kan undra varför man deltar i krig på eget initiativ. Men kom ihåg, flera av de här insatserna har godkänts eller stöds av politiker som du och jag själv har röstat fram. Så, vem trodde vi skulle göra jobbet? Långt intro, men nu kör vi.
Roland Strandberg, välkommen till podden Spännande möte.
Ja, tack så mycket.
Du, just nu sitter vi hemma hos dig i Jönköping en fredag eftermiddag och imorgon fyller år.
Ja, det stämmer det.
Får gratulera i förskott här.
Ja, tack så mycket.
Ja, hur känns det? Du är 50 plus.
50 plus, ja. Ja, det har ju gått ut för sig man fyller 50. Nej, men allvarligt ska jag att jag... På min 50-årsdag var jag ju i Kabul, Afghanistan.
Ja.
Arbetade, kom ju hem till kampen då från jobbet där.
Mm.
Och vad fan ska jag hitta på ikväll? Jag fyller ju år idag. Så jag gjorde mitt eget fystest. Hoppade på löpbandet och ställde in det så att jag skulle klara milen på under 45 minuter. Och gjorde det. Sen gjorde jag 50 armhävningar, 50 sit-ups och 15 pull-ups. Och lovade mig själv att göra om det när jag är 60.
Okej.
Okay. Och det kommer inte att bli lätt.
Det kommer inte bli lätt?
Nej, fysst.
Det blir inte lätt och jag som är 60 så att jag vet inte riktigt om jag klarar alla de grejerna som jag gjorde när jag var 50. Så att jag kan ju säga att det blir ett visst förfall mellan 50 och 60.
Ja, det är ju skador och sånt.
Ja.
Hade man inte det så hade man ju kunnat träna. Nu har jag ju vissa skador i fötter och knä och lite annat. Men jag har ju lovat mig själv.
Ja, och lovat är lovat.
Lovat är lovat.
Lovat är lovat. Ja. Jag hade Thomas Gustafsson här i våras och han hade också någon sån, när han blev 50 så insåg han att han tyckte att hans kropp förföll.
Ja.
Och då, så då har han ju efter varje år har han gjort Vätternrundan på bättre tid.
Ja, okay.
Så att du har ju lite grann där och
ser framåt. Jo, man har ju tid att träna. Ja. Man blir äldre, ju mer man tränar desto snabbare ska man ju bli.
Ja, ja men så är det ju. Du, sist vi hördes, eller första gången vi hördes tror jag, så vad tror du var i jobb? Vad jobbar du med nu för tiden?
Ja, just nu jobbar jag som fallskyddsinstruktör.
Mm-hmm. Fallskyddsinstruktör,
ja,
vad är det?
Byggarbetare, sådana som jobbar som vaktmästare, sådana är de som arbetar på tak. Mm. Så jag leder dem att använda sådana här klättersilar och kapningslinor och block och sånt där, så att de inte ska trilla ner och slå ihjäl sig.
Är det en utbildning eller är det grejer du säljer?
Nej, jag kör utbildningar. Ja. Så jag har ju jobbat i Norrlands företag som heter Nuab i Piteå. Så jag har hand om södra Sverige, och enligt norrlänningarna så är det väl från Bollnäs och neråt ungefär.
Ja, men är det här någonting som du har lärt dig i dina 30 år i det yrkeslivet som du har haft?
Ja, nej, inte direkt. Jag har hållit på med lite bergsklättring och lite väggklättring. Mm. Jag körde mycket väggklättring när jag bodde i Holland. Men sen gick jag har gått en utbildning uppe i Piteå nu då. Så gick jag tillsammans med en kille där, Lorenz heter han. Så han har utbildat mig till instruktör. Det var en jättebra kurs. För ja. Väldigt levarikt. Mm. Och kul att gå in, få se alla de industrierna i Norrland där. Stålverk och gruvor och sånt där.
Ja, det är rätt så imponerande.
Ja, det är imponerande. Allting är så jävla stort där uppe.
För i en annan del av världen där det inte är så långt som här, så händer ju en del saker. Och där har du tillbringat 30 år tror jag utav ditt liv.
Typ
sådär. Ja. För du har inte jobbat med vilka jobb som helst. Tar man din bok i titelform så är det ju sjöman, legosoldat och livvakt som du har ägnat dig åt.
Ja, sjöman, legionär, legosoldat.
Så var det
kanske. Var ju titeln, men det var ju bokförlag och tyckte ju att den skulle heta så. Från Fossum till Mogadishu hade jag ju tänkt kalla boken då. Jag skulle inte sälja, trodde de.
Nej, men de pyntar in där med legosoldat, och då kan du känna så här, vad är en legosoldat?
Ja, jag var ju aldrig legosoldat. Jag var ju contractor, livvakt. Vi var ju aldrig stridande så, utan vi skyddade ju folk.
Men vad är en legosoldat normalt sett?
Alltså, legosoldat är någon som strider mot betalning.
För vem som helst, så att säga?
Ja, både och. Det finns ju legosoldater som har vissa... Ja, det finns ju legosoldater i den muslimska världen som IS. De har även betalda fighters där. Och det finns ju på alla sidor. Sen har du ju legosoldater som slåss för vem som helst. Utan moral överhuvudtaget. Mm. Men contractors då, som... Det startade väl nästan då igång på allvar med Irakkriget då 2003. Då började de ju massanställa. Och personligen tycker jag hela konceptet är fel och vansinnigt. Massor med contractors gör allt som militären egentligen ska göra.
Ja. Men varför är det så? Är det här vanligt att det kommer någon som outsourcar någonting och så kommer ett bolag och så?
Ja, det är ju det. Och någon tjänar pengar på det. Ja. De säger att det är billigare att ha en contractor än att ha en fast anställd soldat. Och det tvivlar jag ju starkt på. Mm. Det är möjligt det, men jag tvivlar på det. Men det var ju ett sätt, för mig var det ett sätt att få ett jobb.
I den här boken så, och det ska vi ju komma in på rätt mycket då, det skiljer ju ditt liv som främlingslegionär och FN-soldat och som ledde just fram till det här med din kontraktsanställd säkerhetskonsult, ja, eller vad man nu kallar det. Ska vi prata en hel del om. Men du, jag tänkte börja i vattnet faktiskt. För i något avsnitt så hörde jag, det var någon radioavsnitt, så att du blivit jagad av hajar.
Jag har blivit attackerad av hajar.
Ja. Ja. Varför blir du det?
Ja, lite klumpigt beteende kanske. Jag var med en grupp och dök då i Costa Rica var det. Utanför Canyon Island där. Och det var mycket haj, men det var ju en haj som i regel är ofarlig, vitfinnad revhaj, men det var bra storlek på dem. De är mycket större på den stillhavssidan än på karibiska sidan. Mm. Massor med haj, och jag var med i en grupp och jag tyckte det var jättehäftigt. Jag såg mig omkring, hajar överallt, fan vad häftigt. Tittade bara på gruppen då, jag kom bort ifrån gruppen. Tänkte, ja, det är bäst jag simmar ifatt dem. Och så jag började simma lite snabbt. Titta bakåt och kom igenom hajan, en av de största då, med öppen mun rakt mot benen på mig.
Okej, okay. Ja. Vad tänkte du då?
Tänkte på att skita ner mig. Nej, men jag gjorde mig så stor som möjligt. Spade ut armar och ben och vände han ju. Då började jag simma igen. Tittade bakåt och kom samma haj en gång till. Och då, han stannade inte. Jag fick boxan på nosen.
Men han bet inte alltså?
Nej, men det var nära. Då var jag riktigt... Då var det nästan att jag fick byta våtdräkt sen när jag kom upp. Men det är ju så, flyktbeteende, du vet, flyktdjur, ja, och rovdjur. Springer du från en hund så springer han efter det.
Ja, det är lite...
Hajar är väl likadana.
Du, en fundering som jag har. Det är ju det här, du sa just det att ja, men det var häftigt att komma hajar och såna grejer. Är du en sån här person som redan från barnsben alltid vill ta reda på saker och ting själv, hur det är? Alltså, för jag vet att jag läste annanstans att ni var i Varberg och tittade ut över havet och funderade vad som fanns på andra sidan. Var du sån här som barn att ja, men jag ska ta reda på det själv, jag låter inte föräldrarna berätta?
Nej, jag är nyfiken. Jag har alltid varit nyfiken.
Även om någon sa att det där ska du inte göra, då...
Ja. Ser jag någonting kul och intressant på tv, det måste jag göra.
Det är så?
Ja, vissa väljer att titta på ett annat avsnitt eller annat program. Jag tänkte, aj fan, det måste jag ju pröva själv.
Vad är det, några särskilda grejer? Är det just det här triggar att det är farligt på något sätt? Eller?
Nej, det behöver inte vara fara. Det kan man se någonting vackert. En vacker plats. Ja, den vill jag se med egna ögon. Så det kan vara lite vad som helst.
Men inte det där att... För att till barn säger man ju liksom, men gör inte det, eller stick inte in handen där. Var du sån här, så att då stack du in handen för att kolla vad som hände?
No, både och. Inte nödvändigtvis så. Jag förstår att vissa saker är farliga, att man inte ska sätta en hand på en spisplatta och sånt där.
Ja, jo, det är väl som learning by doing, det har ju alla barn gjort.
Ja.
Du, när du satt där i Varberg och ni tillbringade era semester där och kollade över havet, vad hade du för drömmar och bilder framför ögonen då?
När jag var liten, ja. Lite allt möjligt. Jag ville bli pilot. Och ja, så ville jag ju dyka. Jag tittade ju alltid på schack och stå under vattensvärlden.
Ja, just det.
Det var ju det, ja, med stor intresse alltid varit. Och är väl lite fortfarande.
Ja.
Så under vattensvärlden är fantastisk. Det är fint, eller?
Men du är uppvuxen någonstans här i Småland?
Långt, ja, så långt från havet man kan komma nästan.
Ja.
Ja.
Var är du uppvuxen någonstans?
Jag är i Fossum, det är 2,5-2 mil från Jönköping drygt.
Där händer det inte jättemycket, eller?
Nej, det gör det inte.
Jag läste mig faktiskt till att det är lika många invånare där nu som det var 1970.
Ja, det är möjligt. Ja. Ja.
Hur var det växa upp där då?
Ja, tryggt och lugnt. Det var ju, Bullerbyn, det var ju idylliskt, när man säger.
Vad jobbade mamma och pappa med?
Mamma jobbade hemma som sömmerska och pappa jobbade på dörrfabrik. Det halva samhället jobbade på den dörrfabriken. De hade ju över 600 anställda när jag började där, 650 anställda eller något.
I en dörrfabrik?
Mm.
Som låg i?
Ligger där i Fossum, ja. VS, det hette fabriken först, Werner Svenssons trevaruhus, sen blev det Svenska Dörr och sen blev det Swedo och nu heter den Gjeldven, tror jag.
Men fabriken ligger kvar, eller?
Det gör den.
Ja, det ser man. Ja. Det är ju inte alltid de gör det.
Nej.
Nej. Du, skolan då? Vem var du i skolan?
Ja, lite tyst och försynt, tror jag. Tecknade mycket. Och, nej, annars var man väl som de flesta andra. Började festa när man kom upp i högstadiet. Började man ju dricka ut och... Ja, då var det pilsner och hembränt och köra. Sen blir man intresserad av raggarbilar.
Ja, det är väl så i den delen.
Det är så, ja.
Ja. Att det, så du var i raggarsvängen ett tag där?
Ja, kan man väl säga.
Ja.
Ja.
Du, men du var inte den som satt längst bak och busade då?
Nej, det fanns inga riktiga busar i klassen. Så.
Det gjorde du inte?
Nej, det var lugna städare, pojkar och flickor, ja. Allihopa.
Och sen kom du till gymnasiet? Och...
Nej. Skruppade. Jag började jobba på den där dörrfabriken direkt.
Du började jobba på dörrfabriken direkt? Var det många som gjorde det?
Ja, de flesta.
Det gjorde det?
Jättestort misstag, för sen får man ju inga jobb när man blir äldre.
Nej.
Nej, så det var ju stort.
Hur länge jobbade du där?
Fram till värnplikten.
Men det var ingen som liksom sa till dig att nej, men du ska inte jobba på dörrfabriken, du borde jobba någon annanstans? Eller, liksom, eller var det så att säga?
Var det i det samhället, ja, de flesta. Föräldrarna jobbade där och bröderna och allting. Så ja, man gick dit själv.
Men du kommer säga att inte storstäder som Jönköping, Göteborg, Stockholm drog?
Jag vet inte. Det var en liten värld. Så, ja, det var tradition. Alla gick in i fabriken när de slutade skolan. Det var ett fåtal då som gick gymnasiet och fortsatte.
Du var ett fåtal alltså?
Ja.
Men var gick man i gymnasiet någonstans då?
Nässjö, Brinell gymnasiet.
Och sen gick du där, du jobbade där 3 år sa du. Och sen,
ja.
Och sen var det...
Värnplikten.
Och det fick ju alla göra på den tiden.
Ja.
Ja. Vad hände i värnplikten då?
Ja, det hände en hel del. Dels var det mycket roligare och intressantare än vad jag trodde. Jag sökte som till ubåt när jag mönstrade. Tänkte det kan vara kul. Sen sökte jag till kustflottan i andra hand. Så hamnade jag på luftvärnet på beredskapsplutonen.
Okej.
Okay. Och hade några av Sveriges bästa befäl.
Vad kännetecknar ett bra befäl?
Tuffa, stenhårda, rättvisa och med humor. Jättebra killar var det. Och vi, min pluton, vi vann ju allt som fanns att vinna, eller min grupp. Vi vann ju alla tävlingar, allting som fanns, skytte så mycket som var det året. Och vi var lite busiga av oss också på regementet, om man säger. Vi var beredskapsplutton, så vi hade inte med själva luftvärnet att göra. Vi hade olika objekt vi skulle skydda. Vi hade en lastbil med skarp ammunition som följde oss vart vi än åkte. Det var ju nytt koncept då, vi var ju första årskullen. De sattes ju upp på grund av ubåtskränkningarna då. Så vi fick massor fin utrustning, allting nytt. Och vi fick ju vara med om ubåtslarm och det ena och det andra där.
Såg någon ubåt?
Ja.
Den som gick upp på grund där, eller vilken ubåt var det du såg?
En annan. Eller, ja, det är väl, egentligen får man väl inte säga det, men...
Får man inte säga det?
Egentligen inte, men det har gått så lång tid.
Men det var väl många som såg ubåtar på den tiden?
Ja, det var det. Vi såg en liten del av en ubåt som bröt ytan på väg in mot Karlskrona.
Han är liksom fotograferad eller han är dokumenterad på något sätt?
Nej, vi trodde det var bluff alltihopa. Så vi var på en övning, så gick ett ubåtslarm i Karlshamn. Vi var i Karlskrona skärgård. Alla trupper drogs ner till Karlshamn. Min grupp är kvarlämnad. Ja, ni ska hålla post här på någon ö då. Så vi satte en post nere vid havet och drog ju fältapan, om du vet vad det är.
Nej.
Telefonen man hade på den tiden.
Aha.
En gammal axel i Bachelite eller Bakelite eller vad det heter. Så sen skulle vi göra i ordning vapnen och allting. Vi hade ju granatgevär, men det låg ju fastspänt på den där brädan med duken över. Vi hade ju skarp ammunition och allt. Men vi tog inte det på allvar. Så vi började göra i ordning mat istället. Satt på jägarköken, då ringer ju fältapan.
Okay.
Ubåt, skriker han killen. Vi släppte allt vi hade och sprang ner. Vi stod ju som fågelholka. Då är det en liten ubåt. En meter drygt såg man på att den bröt ytan precis. Det var väl så grunt mellan två öar på väg in mot Karlskronaområdet.
Men det var en sorts miniubåt eller?
Ja, det var det väl antagligen. Något litet.
Ja. Det ser man.
Ja.
Så det fanns ubåtar förutom den som gick på grund där.
Ja, nationalitet på den vet jag inte.
Nej, det är ju ingen som vet. Nej. Om man säger så.
Nej.
Där blir du så att säga fångad, kan man väl säga, utav den världen. Eller det,
ja, det kan man nog säga.
Vad kommer det sig att det fångade dig så?
Det är adrenalinet när jag börjar pumpa, det är kul. På natten då var jag och en liten kille, Jönsson, vi smög där på stranden. Och hör ju någonting komma upp i vattnet. Och det lät ju som, vi hörde ju vatten droppa på en klippa. Jag brukar ta detta på föreläsningen när jag håller. Vi hörde ju hur vattnet droppade och det. Och sen hör man ju ljudet av en simfena på klippan. Och rusar i pulsen. Och jag säger, jag viskade till den andra killen, stanna här och jag ska gå fram och ta dem. Skiter det sig så spring efter hjälp. Så jag smyger fram bakom buska, åker fyran i högsta hugg och hoppar fram. Och där stod en svan där, den höll på att skita ner sig. Men du vet, fantasin skenar ju när man i mörker. Ljuden hörs ju så tydligt på natten också.
Men hur länge låg du inne i lumpen då?
10 månader.
10 månader, och vad hände sen?
Sen jobbade jag svart i Malmö Frihamn faktiskt. Skar ner båtar och sånt. Och sen fick jag ett jobb. Jag hade sökt jobb på sjömansförmedlingen under tiden jag gjorde lumpen då. Så gick det bara ett par månader så fick jag min första båt då.
Men vad kommer det sig att du inte fortsatte i militären? För det hade finnas möjligheter.
Ja,
att,
jag var faktiskt tillfrågad. Och ångrar idag att jag inte gjorde det.
Varför då?
Nej, ja. Det hade varit ett bra yrkesval. Jag hade trivts i det militära. Men sen ville jag ut och se världen också. Jag var jättenyfiken på vad som fanns på andra sidan havet.
Då stack du?
Stack jag till sjöss.
Ja, och vart stack du då? Vart åkte ni?
Ja, det har varit, först var det mycket Nordeuropa. Så första båten var ett lastfartyg. Då seglade vi på Västtyskland, Östtyskland, Danmark mycket. Östtyskland var ju speciellt då.
Ja, på den tiden.
Väldigt speciellt, ja. Och sen bytte jag båt till en bekvämlighetsflaggad båt. Lite gangster som båt kan man väl säga.
Gangster?
Ja, det var det. En del var det.
Alltså?
Ja.
Var det så? Fanns det den typen av... Det har man ju bara hört talas om. Eller?
Ja då. Kapten så var ju jättebra. En trevlig kille. Han äger båten. Och de anställde sjömännen då. Det var ett jätteroligt gäng vi arbetade tillsammans med. Då seglade vi. Det var ju Nordirlands, Irland, ja, Holland, Belgien, det var ju mycket. Och blev lovade last och komma söder. Jag ville ju längre och längre bort då, men vi fastnade i traderna här i Europa då.
Du var ju fraktfartygare?
Ja. Så jag mönstrade av i Rotterdam, tog tåget till Amsterdam och gick, åkte till flygplatsen. Jag har aldrig flugit hela mitt liv då.
Hur gammal var du då?
Ja, 20. Jag hade aldrig flugit, eller 19-20 var jag. Så åkte till flygplatsen i Amsterdam, visste inte hur det fungerade, men lyckades köpa en flygbiljett i alla fall. Ja, vad ska, jag frågade, jag vill ha en flygbiljett. Ja, vad ska du? Ja, det vet jag inte. Så jag, någonstans där varmt. Enda biljetten som fanns var ju till Lanzarote, så den tog jag.
Okay.
Jag visste inte ens att tillhörde Kanarierna vid den tiden. Inte en aning. Och sen luffade jag, fick jag ju lyft med en båt vidare till Teneriffa. Och sen vidare till Gran Canaria då. Jag fick ju jobb på en amerikansk lyxjakt.
Mm.
Men jag var utan pengar och allting. Jag fick sova ute några nätter.
Och sen fick du jobb på lyxjakten och sen, ja, sen var du av till, ja, varmare trakter.
Ja, sen var du av till värmen.
Och sen så någonstans hamnade vi i Australien för mig att jag...
Ja, jag kom tillbaka. Jag åkte hem efter 6 månader på jakten. Jobbade en vinter åt svenska där, Swedor igen då. Som resemontör. Och det var ju bara 3 månaders kontrakt. Då tog jag de pengarna sen och skulle iväg. Då hade jag, när vi var i Stockholm och arbetade, hade jag redan fixat visum till massa länder. Men jag visste inte vart jag ville ta vägen. Så slutade en fredag, hämtade sista löningen. Jag kom till några kompisar och vi satt där och drack. Jag hade köpt med mig Aftonbladet då. Jag ser en annons där. Australien, 7800 kronor. Ja, då har jag ju pengar till, tänkte jag. Så jag ringde ju. Frågan om det fanns några biljetter kvar. Det fanns en biljett kvar. Om jag kunde ta mig till Köpenhamn samma kväll.
Okej. Okay.
Flyga därifrån. Detta var ju innan internets tid. Ja, men jag tar biljetten. Jaha, och så lugnt förklara. Ja, men då ingår det 2 dagar i Bali. Ja, men det är lugnt. Du måste skynda mig. Vi måste ska fixa tågbiljetter och allting. Ja, ja. Så jag tog biljetten i alla fall. Hem och sa till föräldrar. Jag sa till grabbarna som jag satt och drack med. De fick min flaska. Då grabbar jag drar till Australien. Jag vet inte om de trodde jag skämtade med dem eller inte. Hem, packade fort som fan och hoppade på tåget och drog ner. Han precis fram i tid. Flög till Australien.
Men det är ju lite exceptionellt. Det är inte så många som gör sådär.
Nej,
har du reflekterat över det någon gång sådär? Liksom?
Lite oplanerat.
Ja. Och så hamnade jag i Australien.
Ja.
Vad gjorde du där?
Letade jobb.
Fanns det gott om jobb i Australien?
Det hade väl gått att få om jag verkligen hade insisterat. Jag tog mig till östkusten där. Cairns och Townsville. Jag var ner i Townsville och försökte få jobb på antingen fiskebåtar. Eller på ett företag som heter Curtin Brothers. De anställde folk som jobbade på gruvorna. Guldgruvor tror jag det var i Papua Nya Guinea. Men de behövde inga just då. Så jag skulle få vänta och pengarna började ta slut. Och så... fick jag syn på ett magasin i en affär där. Det var en artikel om Främlingslegionen. Och det hade jag ju gått funderat på lite tidigare också. Alltså tänkte jag, det måste ju vara tecken. Jag ska fan dit.
Okej.
Okay. Ja, så jag kollade upp där om jag kunde ändra. Jag hade ju returbiljett till Köpenhamn. På 3 månadersbiljett eller 6 månaders. Men jag ändrade den till Paris istället. Det gick ju göra utan kostnad. Så jag tog en sån här Greyhound-buss upp från Cairns till upp till Darwin, där flyget gick ifrån då. Och flög till Paris. Tåget ner till Marseille, som jag hade läst om att det är bäst att skriva in sig då. Så jag kom dit på kvällen. Tog in på ett jättebilligt hotell där. Så gick jag ner i hamnen där Basfort St. Nicolas ligger, där med legionen har ett fort inne i själva stan där i hamnen. Och där står det en ganska kortväxt kille med tatueringar i vit cappy med bussar på bröstet då. Och stora tatueringar och stora ärr över armar och ansikten. Så ganska så tuff ut den killen. Så jag tänkte det att som vill jag bli.
Okej.
Okay. Ja. Så jag frågade han då på engelska. Är det hemma en skrev in sig i legionen? Oui, sa han bara. Ja, det är bra. Då kommer jag tillbaka som han bytte då. Så jag gick upp till hotellet. Jag hade pengar då. Jag hade lite pengar kvar. Antingen räckte det till en måltid eller en flaska vin. Så jag valde en flaska vin den kvällen.
Okay.
Sen var jag black, sen hade jag inte nyckel.
Det var den sista flaska vin du drack på länge där?
Ja, det var det. Hade jag inte blivit antagen här, så vet jag fan vad jag hade gjort. Jag hade inte ett nyckel kvar.
Okej. Okay. Hur var en sån, var det bara att stävla in där och så, vad händer, vad är en sån antagningsprocess, vad gör man?
Ja, de kollar ju, de tar ju passet, de tar ju allting från en. Du får ju lämna in allting och du skriver på papper på franska. Jag kunde ingen franska, jag kunde inte ett ord. Så jag vet inte ens vad jag skrev på för något. Och sen fick man en träningsområd. Fick inte behålla någonting mer än necessären då. Och vi satt några stycken hoppfulla där och vi fick tumma brandsläckaren, minns jag, när vi väntade. Och sen kom det in något underbefällande sergeant eller något. Fått ihop en grupp en 8-10 man då. Tog de oss i en liten minibuss och körde oss till Aubagne. Det är ju det, ja, de skjuter administrationen då till legionen. Så normalt är man där 2-3 veckor, fick jag höra. Men vi var där en vecka innan vi var klara och skickades upp till Karlstad Nordre då.
Som är utbildnings...
Ja, utbildningsregimentet.
Men du, det hade liksom, de här grejerna du berättar nu, va? Du var liksom aldrig tänka på det, nu är jag jävligt rädd, eller var det en grej att vara rädd, eller någonstans så måste du ju ha undrat vad gett mig in på?
Jo, det har man ju gjort ibland, och rädd har man ju varit, men...
Ja, men just där och då menar jag, tänker på, du gjorde de här båtgrejerna och sen så gjorde du den här grejen och bara stövlar rätt in där och visste ju inte hur du skulle komma ut därifrån.
Nej, och det var ju en annan värld. Världen kunde gått under, det kunde vara ett världskrig när man var under utbildning i legionen. Man hade ju ingen kontakt med yttervärlden. Men jag trivdes faktiskt väldigt bra det.
Hur kom det sig att du trivdes? Vad var det som var trivselfaktorerna?
Jag gillar fysisk träning. Ja. Träning var bra. Man fick skjuta och spränga. Och det var ju tufft. Det var ju stenhårt. Där gjorde man inte sådana saker. Fick man sin smäll på käften. Men det var ändå bra. Befälen var jättebra. Vi hade en sergeant som hette Lott. Han var helt suverän. Jättebra kille. Så det är lite penalism och sånt där. Men rent generellt så var det jättebra befäl, tycker jag. Roliga grabbar att jobba tillsammans med.
Vad är det för typ av människor i övrigt som söker sig till det här?
90% är nog äventyrare. Äventyrare som vill bli soldat. Det var under uttagningen i Aubagne. Då kom inte Polo och hämtade någon som hade mördat någon polis. Eller vad det var i Portugal.
För det har man hört talas om att det finns människor som har begått brott som har försökt söka sig till främlingslegionen och byta identitet.
Ja, eller sånt där. Jo, det fanns väl en del sådana också. Men de togs ju snabbt ner på jorden där. Det går inte att vara kaxig där.
Det gör inte det?
Nej, det går inte att spela alla där, det gör det inte. Och antingen anpassade de sig eller så fick de ju rymma.
Vad gjorde ni under det här? Blev ni utkommenderade någonstans eller var du bara med på utbildning?
Nej, jag var bara med på utbildning. Så grundutbildningen i Karlstad, sökte regimentet och jag ville bli dykare, för det är ju mitt stora intresse. De hade en dykargrupp då i sjätte ingenjörsregimentet, Dinops heter den. Det är ju uppdelat idag i två regimenter som heter Premier Rig och Dösim Rig. Så det var ju min dröm var ju att bli dykare där. Så jag hamnade i Bergskompani där.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I Bergskompani istället för dykning?
Nej, du får inte komma till dykningen direkt.
Nej, okay.
Du måste göra tid först.
Okay.
Och visa framfötterna.
Ja.
Jag hade nog, hade jag inte dragit därifrån så och kroppen hade hållit, då hade jag nog hamnat där, tror jag.
Ja, för du stack därifrån?
Ja. Knäet gick ju sönder något. Det var ju som en handboll, jag hade så jävligt ont.
Vad gjorde du då?
Jag skulle ju, jag vet inte hur det kom sig, men det var väldigt svullet och gjorde väldigt ont. Jag gjorde klart kommandoutbildningen i 25 med ett jättestort knä, så jag gav aldrig upp. Jag ställde upp i regimentsmästerskapen i orientering med ett svullet knä. Och sprang med ett rakt ben och ett fungerande. Kom två år, i och med att jag genade, simmade över en flod. De andra, en kall flod på vintern var ju detta. De andra fick ju springa många, många kilometer för att runda det. De ville inte hoppa i det kalla vattnet.
Så. Men det var okej alltså att gena?
Ja, det var det ju. Så jag kom in på en andra plats där.
Men du också funderar på att hoppa i en kall flod på vintern?
Ja.
Klarar jag av att simma över dit på andra sidan?
Nej, det vet man ju aldrig.
Nej, men det är liksom inte, det fanns inte i din tanke att jag kommer inte, det kan hända att inte jag klarar det här. Eller var liksom, man blir lite fascinerad av såna där grejer.
Nej, men man klarar ganska mycket.
Du var med, du kände någonstans innerst inne att jag klarar mer än vad jag tror och sådär.
Ja. Jo, det gör man.
Vad hade du, hur hade du lärt dig det? För det är ju många människor som, ja, en del klarar knappt att gå till bussen om de har så lätt knä. Alltså, ja. Men alltså, var någonstans...
Det har man ju fått från det militära, att aldrig ge upp. Bara bita ihop. I svenska militären, de kallar ju det pannben. Man måste ha ett tjockt pannben.
Hur sticker man från främlingslegionen? Hur smiter man därifrån?
Ja, det är inte lätt.
Är man inlåst på något sätt, eller?
Nej, man är ju, det är ju som ett jobb. Då man ju, arbetar ju 5,5 dagar i veckan. Om man är på kasernerna, då är det ju träning och utbildning måndag till fredag, tjänst halva lördagen i regel. Så man leder halva lördagen söndagen. Så vidare man inte låg på övning, kommandoutbildning eller vad som helst. Och det var man ju ofta ute på övningar. Ja, under grundutbildningen då, när man ligger på en farm, då hade vi en del som rymde därifrån. En tysk rymde en natt. Och de kommenderade ut mig och några till som befälen litade på för att hjälpa till att leta efter han. Och jag såg spåren i daggen, men låtsades inte om det. Men han var så rädd, den här tysken. Han sprang bara ett par 100 meter och satt i en buske. Så när det var utkommenderingen på dagen efter, på morgonen då, befälen var ju vansinniga för att en hade rymt då. Vi gick ju vakt runt farmen då med bollträ för att hindra våra egna kamrater att rymma då. Jag låg ju på det värsta kompaniet, första kompaniet. De andra och tredje kompaniet var mycket lugnare. Jag vet inte hur det kom sig. Om de satte en viss typ av människa i första kompaniet då. Men i varje fall, tysken slog bollträet i huvudet på den i Nederländerna som han gick ihop med. Och stack. Men han var så rädd så han sprang inte långt. Dagen efter blev vi utkommenderade och krypa i gruset och allting. Bara som straff. Skulle vi straffas för att han hade stuckit då. Men då var det en sergeant som fick syn på honom. Han satt i busken. Sprang bort och hämtade den. Och sen var det uppställning och sen fick han stryk, tysken. Så in i bomben. Och... Jag måste säga, alla vet vad de skriver på och jag tycker det var helt riktigt. Så här i efterhand, det är ju kanske fel så, men alla vet vad man ger sig in i.
Mm.
Jag ångrar att jag drog från legionen. Det är en jättebra militär enhet. Jag tycker det är bra att den finns.
Men varför drog du? Kunde de inte fixa knät då?
Jo, det kunde de säkert gjort. Jag skulle opereras efter nyår, så 88 januari skulle jag opereras där. Men alla varnade mig. Alla på regimentet. För fan, du kommer bli stelbent. De kommer förstöra ditt knä. Det är slaktare på det här sjukhuset.
Ja, det var ett speciellt sjukhus för...
Ja, i Avignon då. Och han sa det. Vi har två killar som har blivit opererade. Bägge två stelbenta. De är helt värdelösa på det sjukhuset. Så. Och jag blir lirad. Jag var inte gammal. Och dum som trodde på det här. För jag tror inte franska läkare är sämre än svenska. Det är snarare tvärtom, tror jag. Men jag trodde på dem då. Jag blev lirad. Så jag sa till gruppchefen och grabbarna att grabbar, jag riskerar inte det här. Jag kommer att sticka. Och de var ju på, ja men vad fan, det förstår vissa dem. Så jag fick en civil tröja ut ur kopalen, en brittisk kopal. Så fick jag ett par civila byxor åt en fransman. Som packade mina grejer, tog adjö och allihopa skulle ge mig iväg. Då kom en skott fram till mig. Ska du dra, Strandberg? Ja, så ja. Ja men fan, vänta 5 minuter och så hänger jag med. Så när vi smög ut på natten där via hinderbanan, hoppade över stängslet där. Och jag landade på en bräda med en spik rätt i foten.
Okej.
Okay. Utmärkt start på min flykt. Ett svullet knä och en spik i den andra foten.
Jättebra.
Ja, kanon. Men vi haltade iväg, jag och McFarland som heter den andra killen då. Tog oss till tågstation och där lägger vi på spaning en halvtimme, 45 minuter innan vi vågar gå fram. Bara för att kolla så inte militärpolisen är och leta efter oss. Köpte tågbiljetter till Belgien, eller gränsen. Men vi hoppade av innan dess. Vi tänkte att har larmet gått så kommer de ju vänta på oss vid sista stationen. Så vi hoppade av en station in. Sen gick vi, eller haltade vi då genom landsbygden där. Norra Frankrike, inne i Belgien till slut. Så han, skotten, vi har ju haft kontakt sedan dess. Så han har ju varit hemma i Fossum. Och...
Var du i Sverige sen då eller?
Ja, jag drog till Sverige därifrån sen. Det var ingen lätt resa att ta sig hem utan pass genom Europa, men det gick.
Nej, hur lyckades du med det då?
Gränsen, till Belgien smög vi över gränsen. Och träffade på två rumäner som hade rymt från samma regemente samma natt.
Okej.
Okay. Ja, det är en lång historia. Det kanske tar för lång tid att berätta allt.
En annan gång.
Ja. Men sen delade vi på oss där, skotten, jag och de rumänerna då. Och jag tog mig... Hur fan kom jag in i Tyskland? Gick... Nej, jag åkte tåg och de kollade inte det. Jo, jag satt ju på tåget in till Tyskland. Och då kom ju polisen ombord. Kollade ju mitt... jag hade ju bara legionens ID-kort. Och förfalskat permissionspapper. Som jag förfalskat själv då, datum och allting. Och de vägrade först att släppa in mig i Tyskland utan rätt papper. Ja, men det här gäller... Legionens ID-kort gäller hela Europa, står jag ju på mig. Och de började, du vet. Men sen började en polis på perrongen skrika någonting. Snäll, snäll, snäll. Det hände någonting där, som tur var. Så den andra polisen sprang ut. Och jag fick ju fortsätta genom Tyskland då. Sen höll jag på att ta slut i Danmark. De vägrade släppa in mig där. Jag tog ju färjan, Puttgarn och Röby. En dansk tullare. Han skulle bara inte ha in mig i landet där. Och jag tjatade och stod på mig. Till slut gav han med sig också.
Du snackade ner honom alltså?
Ja. Kom till Helsingör. Och jag har ju slut på pengar. Men jag har ju precis... Jag kunde ju inte äta på två dygn. Jag hade inga pengar till någonting där. För jag hade precis att det räckte. Vi hade 1200 franc i månaden har jag för mig. I lön då. Det var ju inte så mycket. Det var ju motsvarande i svenska. Så hade pengar till färjan över. Sen var det ju slut. Så jag gick upp där lastbilschaufförerna satt på Helsingörfärjan där. Och så fick jag ju lyft med en tysk chaufför. Han skulle leverera en buss till Stockholm. Då sa han, bara vänta på mig efter tullen. Så får du skjuts då. Så jag fick ju gå runt. Ja, tullarna stoppade mig givetvis. Snagga, då har jag ju bytt om från en civil att legions träningsrådsjacka och byxor då. Så tullen stoppade mig. Men när de fick se keppen i keppen och det hade jag i väskan så bara vinkade de förbi mig sen. Så åkte jag med bussen upp till Jönköping där han, chauffören, släppte av mig då. Och började gå på motorvägen upp mot rondellen till Riksväg 31 hem. Då kom ju polisen vid 4 på morgonen och stoppade mig. Här får du inte gå. Ja men för fan. Ja, och då körde upp mig till rondellen och släppte mig där i alla fall. Och då kom det en sån här heatbil. Så fick jag lift hem. Sen var jag hemma igen. Ja, först gick jag på Komvux. Men jag hade inte pengar att gå kvar. Jag var tvungen att dra in lite pengar. Så jag fick sluta där. Jag tänkte läsa in gymnasiet då. Men det skete ju sig. Så började jag jobba på Hettich. Och där jobbade jag till 89. 88-89 då. Men då kliade jag i kroppen igen. Då ville jag bara ge mig iväg. Så vi satt. Det var likadant som när jag stack till Australien. Vi satt hemma snarare och drack. Jag tror det var en lördag. Och så säger jag, måste iväg. Det här är för tråkigt. Så jag lyfter luren och ringer Alvar Olsson. Han hade ju sådana här bekvämlighetsflaggade fartyg. En flotta på fartyg som alla börjar på L. Lavinia, Laguna och Lovinia, allt vad de hette. Så jag ringde han och han kände ju till mig. Vi hade träffats tidigare när jag var på de andra fartygen. Så jag säger, ja, har det legionären? Så han, ja. Har du några båtar? Ja, jag har en som ligger i Köge i Danmark. Om du kan ta dig dit ikväll? Ja, det går väl så. La på luren. Och det är en av mina kompisar säger, är det så lätt för jobb till sjöss, han? Ja, vill ha jobb eller? Ja, för fan, så alltså jag ringde upp Alva igen. Och så fick min kompis jobb också och drog iväg.
Sen var du på sjön igen en stund då?
Ja, det var jag.
Men hur hamnade du tillbaka i militärlivet då?
Ja, det var... Jag kom hem från sjön 90 och fick papper om att jag skulle göra repmöte 1990. Och så fick jag ett brev, någon dag emellan de här breven, att de sökte frivilliga till beredskapsbataljon, FN-bataljon då. Och då var det ju snack om att skicka oss till Kambodja. Så jag ringde ju upp försvar och frågade vad jag skulle göra. Jag ska på repmöte, men så var erbjudan om FN-tjänst. Ja, du får väl välja då, sådär. Ja, men då prövar jag FN-utbildningen istället. Det var ju 2 veckors utbildning bara. Så åkte in på den utbildningen, men det blev inget Kambodja för Sverige då. Men så kom jag med till Libanon istället på hösten där. Och sen har det rullat på. Sen blev det ju 7 missioner i rad.
I Libanon?
Nej, 2 vintrar i rad i Libanon. Jag jobbade lite extra när jag var hemma. Och sen blev det Kroatien. Sen opererade knät igen. De har gått sönder flera gånger. Jag ska operera det en gång till nu. Så 2 Libanon. Sen blev det 2 stycken JK. Vi var baserade i Zagreb. Låg på transportplatån. Då körde vi hela, nästan hela Jugoslavien. Även i korta svängar in i Bosnien och Bihaćfickan och det.
Det var då på den tiden när det var Jugoslavien-krigen.
Ja, så jag var i Bosnien nästan hela kriget. Och sen stack jag till Singapore. Hade en anställningsintervju där med en av de 2 SAS-officerarna som var med som rådgivare.
SAS är...
Special Air Service.
Engelska specialtrupper, ja. Vad är det för någonting?
Ja, det är som Falklandsjägarna, fast lite vassare kan man väl säga. Morrison heter han, Alastair Morrison. En av 2 som var med i tyska GSG 9 när de fritog gisslan i Mogadishu 1977.
Mm-hmm.
En av dem hade jag intervju hos i Singapore åt ett företag där. De hade jobb på gång, men inte just då, så jag skulle få vänta. Så jag tog mig upp till Thailand då. Först var jag i Malaysia, i Kuala Lumpur. Men det var för dyrt, så jag åkte till Thailand. Tänkte, här kan jag vara, här räcker pengarna längre. Och sen när jag ändå var där tänkte jag, vad fan, kan jag lika gärna gå en dykkurs. Utbilda mig till Divemaster när jag ändå går här och väntar. Så jag gjorde ju det, så fick jag jobb på ett dykcenter där. Jobbade där ett halvår. Och det blev ju ingenting med det jobbet jag hade sökt i Singapore. Det hände ju aldrig. Så jag åkte ju hem efter ett halvår i Thailand. Så åkte jag hem och så jobbade jag i Jönköping på ett dykcenter. På dyka upp i ytterligare ett halvår. Ja, sen efter det så fick jag jobb på krigsförbrytarterminalen i Haag. Men det var jag första gången var jag där bara i 3 månader.
Vad gjorde du det som fångvaktare eller? Som,
nej,
eller
vad heter det? Säkerhetsofficer. Ja. Ja, typ som väktare i Sverige kan man säga. Fast vi hade pistol. Och ordningsvakt kan man väl likna det vid.
Var det också under FN-flagg eller?
Ja, det är det ju. Det är under FN. Så vi hade en byggnad då där rättegångarna hålls. De krigsbrytarna satt ju i ett fängelse, holländsk polis. Så de levererade ju dem till oss på morgonen. Sen var det rättegångar då, så vi satt ju med dem, krigsbrytarna då. Och så hade vi en beväpnad som satt med domarna ifall det skulle hända något i rättssalen där. Och sen hade vi 2 administrationsbyggnader där vi bara satt och vaktade då. Vi gjorde ju vissa uppdrag i Bosnien då, som livvakt åt de här inspektörerna, poliserna då som letade efter krigsförbrytare och samlade bevis och sånt där. Första gången var jag bara där 3 månader. Sen fick jag jobb som säkerhetsofficer på kryssningsfartyg då. Då seglade vi mellan Sydkorea och Nordkorea.
Kryssning mellan Sydkorea och Nordkorea?
Ja, det var ju första gången sedan Koreakriget som sydkoreaner fick åka till Nordkorea.
Mm.
Presidenten hade försökt få till ett avtal och det gick inte. Men då var det ägaren ute i Hyundai. Lyckades få till ett deal då med Nordkorea. Så vi var 2 fartyg som gick i trafik från Tonghai i Sydkorea till Kosong flottbas i Nordkorea med passagerare då. Så vi seglade i det, sen var det 3:e fartyg som kom till det. Och första seglatsen upp där, då hade vi helikoptrar från Sky News och sen allting som följde oss till gränsen där. Sen gick vi i trafik där ända tills de tog en tjej. Arresterade henne, en sydkoreansk tjej. Blev arresterad av nordkoreanerna. De påstår att hon försökte få nordkoreanerna att hoppa av till syd. Så de behöll henne där. Och hon hade en dotter med sig, vi fick ta med hem. Och ja, sen slutade ju de gå i trafik där då. Men jag flögs till Singapore. Eller vad säger jag? Först till Singapore och sen till Hamburg. För då hade rederiet köpt ett nytt fartyg. Och det var jag fram till 2000 januari. Tröttnade på det här jobbet till sjöss då. Ringde upp krigsterminalen och fick jobb där igen. Och där var jag i 2,5 år då.
I Haag?
I Haag. Då hade vi fältkontor i Jugoslavien. Så jag hamnade i Sarajevo i 5 månader. Sen gjorde jag kortare jobb i Bosnien också då. Som livvakt åt de här gubbarna. Sen, ja, Holland är trångbott. dykningen där är inte bra.
Nej.
Jag dyker ju varje helg där nästan, men dykningen är inte så bra. Och så det finns ju ingen natur eller någonting. Och jag tröttnade på det. Så jag tog kontakt med Swedint försvaret igen. Och då var det ju mission till Kosovo. Och fick ju mailkontakt med plutonchefen då, som hade hand om en spaningsgrupp där. Så han ville ha med mig i gruppen. Så jag sa upp mig i Haag och åkte hem. Och det var en lång utbildning då. 3 månader i motsats till de här 2 veckorna man hade tidigare. Jättebra utbildning. Så vi utbildades i Karlsborg och var i Uppsala och Livgardet då i 3 månaders tid. Och så gjorde vi mission i Kosovo då. Sen efter Kosovo så blev det ju Afghanistan då.
Också då, under svenska... Eller under,
ja, med svensk militär. Men det är NATO-flagg då.
Under NATO-flagg? Ja just det, ja. Det var ju svenskarna som deltog under NATO-flagg i Afghanistan.
Ja, både Bosnien, Kosovo och Afghanistan under NATO-flagg.
Just det.
Ja.
Och sen hamnade vi så småningom i Irak. Vi ska hoppa in i de här grejerna sen, men jag tänkte bara att vi tar hela historien. Du hamnade i Irak sen, va?
Ja, vi var ju, när jag var i Afghanistan med militären, vi blev utkommanderade en kväll eller en natt. Det hade hänt någonting i stan. Så vi fick åka dit för att säkra någon gata. Och då kom det fram en långhårig kille med tjänarstrandberg så här. Vad fan är det? Då var det ju en gammal kustjägare som hade luggat på JK då, som jag kände igen. Vad fan gör du här? Så jag har jobbat som en säkerhetsfirma, brittisk då. Jag hade ju inte ens hört talas om det här då. Så han fick sig till, så jag fick en intervju där. Och när min mission var slut så bytte jag ju bara kläder hem och åkte över till London då och hade en intervju. Och sen några dagar senare så flög jag ju tillbaka till Afghanistan då. Hade 3 månaders kontakt med det företaget, Global Risk.
Global Risk?
Ja. Så då var vi säkerhetskonsulter åt FN.
Okej.
Okay. Ja, så vi var ett fint gäng som flög från London. Vilken service på flygplatsen alltså. Vi var där 30-tal som flög iväg. Det var ju brittiska och svenska soldater nästan hela högen. Och på Heathrow på flygplatsen, när de fick höra vad vi var för en och vart vi skulle. Det var ju första klassservice alltså. Så vi flög till Baku först. Hade någon natt där i Azerbaijan och sen flög vi vidare till Kabul då. Så vi hade en egen villa då, Global Risk. Och sen skickade de upp oss 2-mannateam, 2 killar med 2 tolk, eller med 2 chaufförer och 1 tolk i varje team då. Så vi skulle förbereda allting för valet då, första valet i Afghanistan. Då på 20 år eller vad det nu var för något. Så de skickade, jag hamnade ju uppe i bergen, Central Highlands. Ihop med en annan svensk då och två afghanska chaufförer då och 1 tolk. Så vi gick ju, antingen åkte vi eller gick vi från by till by för att kolla säkerhetsläget och förbereda dem då inför det här valet. Att de skulle registrera sig och det ena med det andra det. En engelsman som jag skulle varit ihop med från början innan det blev en vakans i Central Highlands. Han och en annan britt som jag också träffade där, de åkte till, vad var de, Jalalabad tror jag. Båda de två och tolkarna där, eller ja, tolken och de bägge två, de blev ju ihjälskjutna av afghansk polis.
Av afghansk polis?
Ja, som de jobbade tillsammans med, de sköt dem i ryggen.
Låter ju väldigt, i mina öron, vi som sitter där hemma i Sverige som inte har varit med där, det låter ju väldigt otroligt märkligt.
Ja, men det är ganska vanligt där nere. Du vet ju aldrig vilka, var deras lojalitet ligger. De kan vara köpta, mutade eller helt enkelt hålla med talibanerna. Eller så kan det ligga någonting annat bakom. Det är jättesvårt att veta. De sköt ihjäl dem i alla fall.
Det måste vara fullkomligt livsfarligt att vistas i en miljö där egentligen du kan nästan bli ihjälskjuten av vem som helst.
Ja. Vad är det? Green on blue eller blue on green de kallar det. 2012 eskalerade ju det här något fruktansvärt. Sen, jag bytte ju säkerhetsfirma och sen var jag 12 år. Åt en annan säkerhetsfirma då. Och 2012 när jag var där nere så eskalerade ju de här skjutningarna. När afghanska poliser eller militär då vände vapnen mot sina allierade och skjuter ihjäl dem. Det eskalerade något fruktansvärt.
Vad var de mutade av talibaner? Eller vad fanns det för?
Ja. Jag vet inte om du vet hur talibanrörelsen startade.
Nej, det får du gärna berätta.
Efter att ryssarna tvingades ut, eller drogs ur Afghanistan då. Det blev ju anarki där. väst lämnade ju, de övergav ju Afghanistan. Och det blev ju fullständig anarki. Det var ju krigshär överallt. Så de, ja, de förtryckte ju vanligt folk som satan. Och våldtog och stal det de behövde och det ena med det andra, eller det de ville ha. Så det var ju en sån här mulla Omar. Han hade ju ett gäng yngre pojkar. Mestadels föräldralösa pojkar då, som hade gått i en sån här koranskola. Och till slut fick han ju nog. Så de... Det var väl ett gäng banditer som hade, jag tror de hade våldtagit en tjej eller någonting. Jag tänkte, nu får det fan vara nog. Så han tog med sig de unga grabbarna, beväpnade dem. Och tog hand om banditerna. Och då spreds ju det. Sen gjorde han det ett par gånger till. Slog till mot sådana här rövarband. Så det spreds ju sig. Så han blev ju jättepopulär i början.
Så han var också en sorts krigsherre kan man säga.
Ja. Ja, no, det var inte i början. Inte vad jag förstår i alla fall. Men han blev ju det sen. Men han blev ju omåttligt populär i början. Och det förstår man ju. Det fanns ju ingen säkerhet i landet. Så han införde ju säkerhet. Men sen började ju de bli sponsrade då av Saudiarabien och så här. Och salafismen kom in i bilden. Den lite mer extrema versionen då ut i islam. Och sen gick det ju överstyr fullständigt. Det blev ju medeltidslagar och allt sånt som de hade då. Men i början förstår man ju att han fick sån stöd. Det gör man ju, för det var ju något fruktansvärt. Jag har ju ett par kompisar som var i Främlingslegionen. De jobbade som livvakter åt Aga Khan. Och han besökte ju Afghanistan då när talibanerna hade makt.
Aga Khan, vem var det?
Ja, vad fan är han för något? Han är en bland världens rikaste. Han skänker bort sin egen vikt i guld varje år till välgörande ändamål och såna här
grejer. Är det, vilken nationalitet är han?
Jag är inte hundra då. Jag har vetat när vi har glömt bort det.
Ja.
Det heter ju Aga Khan Foundation.
Okay.
De har kontor i Kabul. De har kontor i, jag tror han bor i London, har jag för mig. De utgick alltid från London. Han hade ju legionärer då som livvakter. Så de besökte ju Afghanistan när talibanerna hade makten. Och även Tadjikistan. Och då pågick det ett inbördeskrig där då i Tadjikistan. I slutet på 90-talet.
Men du, många har ju väldigt mycket åsikter om just den här insatsen som gjordes under de här åren i Afghanistan på olika sätt. Vad är din bild utav det här västs insatser under den här perioden?
Ja, både jag och jag tror ju de flesta brittiska och amerikanska soldater jag tjänstgjort med, de flesta tycker ju att de här politikerna, Bush, Senior, Junior, Obama, Hillary Clinton, Tony Blair speciellt då, skulle sättas dit för krigsförbrytelser. Tycker många av mina kollegor.
Varför då?
Nej, det är, vad ska man säga? Kallar det olagliga krig.
Olagliga krig? Hur
ja,
menar du?
De hade speciellt tal Libyen. Jag har inte en aning om varför de gick in där. Det fanns ingen direkt anledning, vad jag vet. Det har varit mycket underligheter. I Irak vet jag inte riktigt varför de gick in i heller.
Men just Afghanistan, kan man ju säga, det är den mest röriga situationen.
Ja, det var ju en terrorbas, det var det ju. Så det fanns väl folk för det. Men ja, de har ju inte skött det som de skulle skötta kanske. Inte politiskt i alla fall.
Men hur ska man sköta ett krig i ett sånt land där du, som du säger här, du vet inte vem som är fin och du vet inte vem du blir skjuten av och du... du vet ju kanske inte riktigt vad uppgiften är, men din uppgift var att skydda en viss person eller vissa personer, men det måste ju vara nästan omöjligt.
Ja, det är inte lätt. Det är inte lätt alls. Jag har nog inte enkelt svar på det. Jag vet ju bara att det sköts fel. När jag var i Irak då, jag var ju där 2004 till 2007 första gången. Paul Bremer, administrationen, de tog över styret av Irak. Alla som ju arbetade sa att de gjorde det helt fel. Det kunde ju en femåring kunde ju inse det.
Vad var det största felet de gjorde?
De avskedade samtliga irakier i armén och polisen. Då har du ju 10 000 eller 100 000-tals män med vapenvana som du släpper lösa, som du gör dem fredlösa. Jag tror fan att de kommer slå tillbaka. Alla var ju inte elaka eller onda. Det var ju ett sånt styre, det är ju så i de länderna. Så hade de skött det bättre och inte avskedat varenda en utan sagt okej, grabbar, nu börjar vi försöka införa demokrati nu när Saddam är borta. Hade de skjutit det snygga så hade det blivit snygga. Sen tillät de ju civilbefolkningen behålla vapen. Då sa ju de det. Nej, men det har alltid varit tradition att varje man ska ha ett vapen här. Vad jag vet så hade de inga kalasjnikovs där för 100 år sedan. Så det är ju ingen gammal tradition där. I Bosnien, när det blev vapenstillstånd, då beslagtog vi alla vapen. För civila och även för vissa militärer. Vi åkte in och tog alla deras tunga vapen. Och sen tog kriget slut. I Irak gjorde de tvärtom. Nej, men det är tradition. Alla ska få behålla sina vapen. Det fanns stora ammunitionslager lite överallt i öknen där. Obevakade. Vi påpekade detta för militären. Det var inte tillräckligt med personal för bevakarna. Och snart var de lagren tömda som terrorister. De tog tillvara på allting.
Det var lite där IS-beväpningen kom kanske från. Till det,
visst är det? Ja, detta var ju långt tidigare. Men ja, det är en följd av detta. Jag har ju varit på Kampucka där han, Abu Bakr al-Baghdadi, där han satt. Det stannade vi ofta och käkade när vi hade våra transporter.
Men nu har vi varit inne på de här olika grejerna och vi kollade ju på lite både bilder och lite filmer innan vi började här.
Ja.
Som du också visade när du var dina föredrag.
Ja.
Och det är ju ganska, vad ska man säga, det är viss realitet i den, kan man väl, realism i dem kan man väl milt sagt säga. Ja. Precis, ja. Så här var det.
Ja.
Hur påverkades du av alla de här grejerna? Tycker du själv så här när du ser det lite i backspegeln?
Nej, jag vet inte. Man värdesätter livet här hemma mycket, mycket mer. Det gör man ju.
Vad var det, under den här perioden då, du var både i förra Jugoslavien och i Afghanistan och de andra ställena. Vad var det värsta du såg?
Det är ju alltid när barn far illa, tycker jag. Det är det svåraste. Man ser skadade barn som gråter med brännskador och skottskador och allting. De är ju helt oklara, de har ju inte en aning om vad som händer. Så det är jobbigt.
Hur plockar man liksom bort de här känslorna när man... För någonstans måste du ju agera professionellt om man nu ska uttrycka sig på det sättet.
Jo, men det gör man ju. Det blir ju... Det går på automatik och allting.
Men vad händer efteråt då?
Det beror på när kollegor har skjutits ihjäl och sånt där. Man tar en öl.
Det är bara så?
Ja, vi tar en öl för dem. Tillsammans. Vi som är kvar då. Det måste man göra. Men det är många som har tagit livet av sig nu på senare. Som efter, när de har kommit hem.
Ja, för man hör ju framförallt amerikanska soldater som har varit i Irak och även Vietnam. Och ja. Så får ju ruskiga följder när de kommer hem. Även om de har varit hela, fysiskt hela.
Ja, och på plats också.
På plats också?
Ja. Vi satt och väntade på helikopter ibland. Rätt som så small där så var det någon som skjuts i huvudet. Oftast amerikanska soldater. Ibland var det två samtidigt.
Alltså. Som sköt sig själva?
Ja. Så då jänkarna skickade dit en gammal sergeant. Han som bildade MASOC.
Vad är MASOC?
Sergeant Major. Det är deras nyaste specialförband, Marinkåren. Han flög runt från patrullbas till patrullbas. Han kom ju till en bas jag låg på också. Då. Bara för att snacka med framförallt unga amerikanska soldater. Då. För att få dem. För att försöka få ner antalet självmord. Och jag har min egen teori om detta.
Och den är?
Jänkarna gör ju inte som europeiska förband. Vi försöker, nu vet jag inte, men både britter, fransmän och svenskar och så. När jag var i det militära då. Varannan månad eller så får en pluton ledigt. Så att de har en dag ledigt, så på kvällen kan de festa till det. För äldre karar har det ingen betydelse, men de yngre måste ha en säkerhetsventil, tror jag. Släppa på stressen. De festar till det och så är de lediga dagen efter och ingen tjänst. Och sen fortsätter de jobba. Jag tror det är en jätteviktig säkerhetsventil. En del säger att man inte ska blanda in alkohol, men jag håller inte med om det. För då släpper alla hämningar. Visst, det blir slagsmål. Det blir blå ögon och utslagna tänder kan det bli. Men det är bättre än självmord. Jänkarna plus amerikanerna, marinkåren gjorde 7 månader
i sträck
utan att åka hem. Europeiska bataljoner är ofta 6 månader, men då är de hemma 2 veckor halvvägs i. På permission då. Eller på liv som det heter. Amerikanska marinkåren gör 7 månader utan att få åka hem. Och amerikanska armén gör 18 månader. 18 månader hemifrån. Får inte åka hem, de får inte dricka alkohol, får inte göra någonting. Det är en starkt bidragande orsak till alla självmord och PTSD.
Mm.
Det tror jag.
Hade ni någon sorts, förutom det att det var att ni fick ledigt och sådär, men hade ni någon som, det måste ändå vara det saker att snacka om. Som man inte bara behöver prata med sina kompisar om, utan det måste finnas andra professionella människor runt omkring som man kan snacka med.
Nej, det har vi inte.
Det var lite där nere?
Nej.
Har du haft det när du kommit hem?
Nej.
Hade du behövt det?
Nej.
Nej?
Nej.
Varför inte?
Nej, jag behöver inte det. Jag har det så bra nu, jag har aldrig haft det så bra som jag har det nu.
Jo, det förstår jag. Men jag menar att det är för många, som du sa, precis sa nu, att det är många som kommer hem och
ja,
mår jävligt dåligt.
Ja. Ja, det har varit oförklarligt för mig. En del gamla kollegor nu som har skjutit sig. Förra året, det var en hel, hur många var det? Varannan vecka så sa jag till Lena, nu är en till tagit livet av sig.
Men du har aldrig haft dem?
Nej. Nej, jag sov som ett barn på natten.
Du har aldrig haft de problemen?
Nej.
Är inte det ganska unikt?
Jag vet inte. Bernie som var här, en kompis med, han har överlevt flera attacker som enda överlevande. Han var här nu i sommar och hälsade på. Vad jag vet så inte han har sådana problem heller. Han är instruktör nu för brittiska armén i Storbritannien. Han slutade som sa det i media, han är nu kapten. De tog tillbaka sen. Med kaptensgrad.
Men har du någonsin liksom reflekterat över varför klarar jag mig så bra på det sättet att du inte har de behoven när många andra inte gör det, eller till och med tar livet av sig? För det är ju säkert många som får hjälp. Jag antar att det finns psykologer i svenska
militär. Ja, Sverige har, ja, men där, jag ger inte mycket för de psykologerna jag har sett här i Sverige.
Varför det?
När vi kom från Bosnien-missionerna, då fick vi ju, det var ju då det började med det här med psykologsamtalen och det. Och de psykologerna som de skickade, de har ju aldrig själva varit ute. De hade ju inte en aning om vad vi pratade om.
Nej.
Vi såg ju det på dem, så vi började ju driva lite med dem. Vi bara hittade ju på saker, så de blev helt förskräckta. Vi bara satt ju och drev med dem. Så nej, man måste ju ha varit med om det själv. Annars, du har inte en aning, du kan inte reflektera eller referera till någonting om inte du har varit det själv. Britterna hade ju problem också, de första brigaderna som kom ner. Du hade ju Opfingal, det var britternas första mission i Afghanistan då. Det var mindre styrkan de skickade dit, huvudsakligen i Kabul. 2006 skickade de ner en brigad till Helmand. Och det var ju då det hetade till på allvar där nere. De hade ju de värsta striderna sedan världskriget då nere i Helmand. Och de två första brigaderna som kom hem, de hade ju problem. Grabbarna var ju så frustrerade och taggade när de kom hem, så de misshandlade ju fruar och barn och lite sånt där. Så de införde någonting som kallas decompression. Innan de flög hem till Storbritannien fick de flyga till Cypern, så var de 48 timmar där. De fick bada, sola och fästa till där och bara varva ner lite.
Ja.
Sen då minskade ju, det var ju slut hemma då, att de började slå fruar och barn, för de var ju så taggade när de kom hem.
Men man tänker så här att människor som är med om relativt sett då, jämfört med de bilderna som jag såg här hemma i Sverige, är med om saker, det kan vara bränder, det kan vara allvarliga händelser av olika slag, får ju rätt mycket psykologhjälp och blir också väldigt, många blir ganska dåliga, och det finns ju även exempel på självmord där naturligtvis.
Ja.
Men det är ju ändå mycket mer extremt det som du har varit med om jämfört med det. Om man nu kan jämföra på det sättet. Men var och en har ju sin egen upplevelse så att säga. Men finns det någonting i det här att ja, men vi hade betalt för det där och då har man en annan inställning? Eller liksom,
jo, men nej, så är det ju lite. Vi visste vad vi gav oss in på. Vi hade betalt för det. Vi har tränat för det.
Hur tränar man för såna här grejer? Förutom att den fysiska träningen, men kan man träna sig till såna här, den typen av...
Ja, men det gäller ju inställningen, gör det ju lite. Och ja, de andra försökte ta det ur pass. Och man skjuter tillbaka och... Ja, jag vet inte vad man ska säga.
Det låter rätt enkelt sådär liksom. Att
det är enkelt. Människan har gjort så i tusentals år.
Ja.
Tänk andra världskriget, om alla skulle gå omkring och ha PTSD efteråt. Det kanske de hade på sina sätt och så, men livet måste ju gå vidare.
Nej, jag vet ju, där har jag faktiskt inte frågat min far någon gång, men han var ju faktiskt med i andra världskriget.
Ja.
Även om han inte hamnade vid fronten, för han var för ung för det.
Ja. Ja.
Men det är kanske så att vissa människor inte drabbas på samma sätt?
Nej, det är väl olika. Det måste ju brandmän och sånt där och poliser, de får ju se mycket skit också.
Men de har ju professionell runt omkring, hjälp runt omkring sig, har jag förstått i alla fall.
Jo, de har det nu, det tror jag. Men ja, hur bra de är, det vet jag inte.
Men man säger, fanns det något mission i dig när du åkte till de här ställena? Varför gjorde du det här? Fanns det något under, mer än att du har ju pratat om äventyret och adrenalinet och de här grejerna. Men fanns det något annat skäl till att du kände liksom att här behöver jag hjälpa till? Eller fanns det några andra skäl som du kände att det var viktigt på något sätt?
Jag vet inte riktigt. Det är lite svårt att säga, men jag trivs med jobbet och jag vill vara professionell i det jag gör. Och jag trivs med det jobbet. Det är påfrestande och kämpigt. Och det är utmanande, så jag gillar det. Det var intressant. Så när jag kom ner till Irak var väl så där. Det var ganska okej. Men sen när jag kom ner till Helmand då med brittiska brigaden där, som enda svensk då i denna styrkan, det förtroende jag fick i britterna och välkomnande var ju helt, man blir ju helt, fan vilket jävla välkomnande man fick, helt enormt. Och sen blev det en plats ledig som livvakt till högste chefen. Det var ju två killar som hade hand om högste chefen. Jag ska träffa min kollega nu i Stockholm om 2 veckor. Så blev det en vakans där jag sökte och fick det jobbet. Det var ju många som frågade när jag kom på alla, vi åkte på sådana möten med generaler och diplomater. Alla frågade sig, hur fan kom det sig att en svensk är livvakt åt brittiske chefen? Ja, jag vet inte, så det bara blev så. Så man fick ett enormt förtroende av britterna. Jag fick ju deras security clearance och allt möjligt.
En sak jag funderar på, det är ju det här med rädsla. Eller rädsla och risk. Jag hörde häromdagen, så hörde jag en intervju med en kille som hade friklättrat upp för en klippa som heter El Capitan i USA. Och han hade ju förberett sig då i 7 år. För man pratade så här, ja men jag var inte rädd. Alltså du vet, ett misstag så ramlar du bara rätt ner, ja. För du är färdigt va?
Ja.
Eller jag tyckte inte det var någon större risk med det.
Nej.
För jag hade förberett mig, så jag var helt riskfritt att klättra upp där.
Ja.
Kan man... Fanns det någonting i där som du, där du så att säga minimerade riskerna genom att göra bra förberedelser, bra research och så vidare?
Det gör man hela tiden.
Kunde man, man ska säga, gör det att man får en viss trygghet?
Ja, det gör det. Vi hade underrättelsetjänst, de hade ju kallar bland fienden, allt möjligt. Vi gick på underrättelsebriefingar varje kväll. Vi hade vår egen underrättelsebriefing. Vi planlade varenda dags arbete, planlade vi på kvällen. Vi hade alternativa vägar, det ena med det andra. Vi visste räddningsplaner, allting hela tiden. Vi hade så mycket underrättelse vi kunde. Utrustningen, man gick igenom den minutiöst. Fordonen, kollen vi hade på våra fordon varje morgon var helt enorm. Alltså. Och vapen och allt sånt. Man var ju förberedd hela tiden.
Men var det en av orsakerna, så här, man säger efteråt, så här, som du känner att ja, men det är därför jag har klarat mig?
Ja, det är det ju. Vi jobbade ju väldigt proffsigt. Och vi hade bra backup. Och vi visste hur vi skulle kalla på backupen. Ja, vi hade ju några jobb där vi inte hade backup. Och om det hade gått illa så hade vi blivit där. Alltså. Då hade vi inte haft en chans. Ett jobb i Irak där jag trodde det var sista dagen. Operation Maja i Afghanistan. När vi tog över compound med ihop med US Marines. De kallade istället Alamo. Där trodde de ju också att vi inte skulle komma levande ifrån. Och sen gjorde vi ett par jobb inne i Kandahar. Och hade vi blivit upptäckta där så hade vi inte kommit levande därifrån heller. Det visste vi.
Men då tog ni den här risken?
Ja.
Var det någonting? Kunde ni bestämma över att ni skulle ta den här risken? Eller var det någon som ni blev bara kommenderade att göra det?
Ja, men man kan ju alltid neka. Men då hade man ju fått åka hem.
Ja, det var ju liksom bara det.
Ja. Men det du sa om han bergsklättaren, så sa att han inte kände någon risk där. När vi kom från Bosnien så hade vi en psykolog. Han hade hoppat fallskärm och frågade om vi hade gjort det. Det var flera stycken som hade gjort det. Ja, då var ni lär rädda första gången. Nej, så jag var inte rädd alls när jag hoppade fallskärm första gången. Ja, men ni ljuger. Då sa han, nej, jag var inte rädd. Jag hoppade, sa han, jag var livrädd första hoppet. Ja, men det var ju han det.
Ja.
Jag hoppade fallskärm, jag hade gått i kursen, jag hade packat min egen skärm och allting. Allt enligt konstens alla regler. Mm. Och jag tror på statistik, jag vet ju att det händer ju inte många olyckor. Jag var inte det minsta rädd när jag hoppade. Han bara han satt och skrek, du ljuger, du bara ljuger. Jag var inte rädd.
Du, en annan grej som jag har läst mig till, som du har sagt, jag tror det var en intervju med Expressen. Ja. Att mitt största problem är att jag har empati, tror jag det var någonting. Ja. Att sa. Vad menar du med det?
Jag har för mycket empati ibland för både, ja, för folk i allmänhet kan man väl säga.
Hur
känner för mycket med folk ibland, och man kanske borde ju ha lite mindre empati ibland.
Men är det inte så att jag tycker du ändå, det är som du pratar nu, så upplever jag i alla fall att du är ganska klinisk i det du pratar om och det du gör och det du visar och sådär. Det är ju liksom ganska så, det är ganska avskalat. Ja. Det är inte så mycket empati som jag upplever det i det. Men liksom, är det, varför är det dåligt att ha empati, eller är det inte en tillgång för dig kanske till och med?
Jag vet inte. Ibland det känns som det är en nackdel ibland.
Varför, i vilka lägen är det nackdel?
Jag vet inte, det bara känns så att jag har för mycket empati för andra ibland.
Men kan man ha det i de här situationerna som du beskriver det?
Ja, det kan ju försätta en själv i fara om man har för mycket ibland. Så är det ju.
Men det var inte så mycket empati i alla fall så du försatte dig den faran eftersom du sitter här.
Ja, jag vet inte. Jag har lätt för att tänka mig in i hur andra känner.
Ja.
Jättelätt.
En annan grej som du har sagt är ju att den som skriker högst är den som oftast klarar sig.
Ja, det beror ju på situationen. Ja,
ja, eller vad är... Du relatera det till någonting?
Ja, när man är i sådana länder med machokultur och det. Jag mötte ju en general från BH-armin, bosniska armén, uppe på Pacmanberget. Jag var helt ensam och obeväpnad. Och jag hade lastbilar på väg upp för berget och det var isigt och snöigt och dant. Och han kom med en bataljon från andra hållet och skulle förbi. Vi hade haft ett helvete om vi hade fått stanna eller backa. Det var livsfarligt för våra förare. Jag körde i förväg då i en pickup. Och han stod där med sina livvakter och alla vapen och allt. Och jag började gapa till han och backa. Och han började gapa att han ska fram. Han har en hel bataljon bakom sig. Jag vann.
För du gapade högre?
Jag gapade högre. Han måste ju undra, vad fan är det här som vågar gapa så åt mig? För han var ju general.
Ja.
Och det har ju varit många tillfällen. Vi har haft sådana här Mexican standoffs med irakisk polis och så.
Vad sa du att det hette?
Mexican standoff.
Vad är det?
Alla står och siktar på varandra med vapnen. Beredda att skjuta.
Okej.
Okay. Ja, jag har ju haft även andra kollegor som har backat då. Men då har jag haft med mig fidjaner och nepaleser, gurkasoldater, de backar inte. Och då har det ju varit sån här shouting contest med irakisk polis. Att ja, om det ena och det andra. De ska arrestera oss eller ta våra klienter eller vad som helst. Eller skjuta ihjäl oss. Jag brukar alltid vinna de fighterna. Så. Den som går på högst han vinner det.
Bra, men ska vi ta och börja avrunda lite här. Du har ju skrivit en bok.
Ja.
Ja. Det var vi inne på här i början. Varför skrev du den?
Det är många som har tjatat genom åren att du borde ju skriva en bok om allt du varit med om. Det var när jag åkte iväg till Somalia, vad fan. Och det är så många andra som har tjatat. Nej, jag får väl göra det. Och jag hade inte mycket tid över, men jag satt sent på nätterna där i Somalia och började skriva. Och då skrev jag ju nästan dagbok i Somalia fast när jag var där. Så det första kapitlet i boken ska ju egentligen vara sist. Och sen efter Somalia då, så tar jag i boken från det att jag lämnar dörrfabriken till jag rycker in i Somalia då. Jag gick bara efter minnet, så det var ju bara att skriva ner det och få allt vad man hade gjort. Det är ju lätt att skriva en bok när man skriver en biografi.
Mm.
Heta på en fiction är ju betydligt svårare. Mm. Vi har ju börjat på en fiction.
Ja, just det.
Ja, men då får man ju sitta och hitta på saker och tänka och då tar det ju mycket längre tid. Så jag har ju börjat på den för några år sedan.
Är det en ny karriär?
Nej.
Jag har
lagt det på hyllan egentligen. Jag började skriva en fiction om lite den branschen jag har varit i då.
Du, om vi avrundar lite det här, vad skulle du vilja säga är det viktigaste som du har lärt dig under alla de här 30 åren som du har varit ute? Vad är liksom, om du reflekterar lite, vad är det viktigaste du har lärt dig?
Ja, det är många lärdomar. Politiker ljuger alltid. Det går inte att lita på dem. Man kan bara lita på sina närmaste stridsbaskamrater. Och sen ska man vara väldigt rädd om sin familj. Det är det viktigaste man har. Ja. Det har jag lärt mig.
Har du alltid varit det?
Jag kunde väl brytt mig mer om min familj än vad jag har gjort genom åren. Jag har varit lite självisk när jag var yngre och bara drog iväg. Så mina föräldrar fick väl gråa hår i förtid. Så det är sånt man ångrar på nu.
Ja.
Så det, nej, nu är det ju nära och kära som gäller. De går först i alla lägen nu.
Jag får lite den uppfattningen om att en av de viktigaste grejerna som måste ha varit också att du måste ha fått en extrem människokännedom.
Ja, det får man. Det får man.
För jag kan tänka mig det att är man livvakt, så vi var inne på det förut, att man måste få en enorm kännedom om vad som händer runt omkring en.
Ja, plus att man blir bollplank med klienterna med. Jag hade ju en jättetrevlig hedomission, sista hedomission vi hade i Afghanistan. Katarina Lang var ju en jättetrevlig dam. Och hon är British High Commissioner nu i Nigeria. Och jag fick alltid vara bollplank till henne.
Uh-huh.
När hon oroade sig för möten och grejerna så bollade hon alltid frågorna med mig och så här. Det var en jättetrevlig dam.
Hur använder du alla de här kunskaperna idag som du har skaffat dig?
Ja, jag kör de här fallskyddsutbildningarna och det verkar gå hyfsat bra.
Men jag tänker på det här med människokännedomen och sådär. Kan du snabbt avgöra till exempel om du går ut på stan så här, det här känns som att här kan bli en farlig situation?
Ja. Ja.
Sambon sitter bredvid och nickar där.
Man får ju ett sjätte sinne. Det utvecklas ju. Och det försvinner säkert nu när jag är borta från den verksamheten. Jag hade ett enormt sjätte sinne. Jag känner på mig så fort det ska smälla. Så känner jag det på mig.
Du kände det innan?
Ja. Det slår aldrig fel.
Nej. Om du har någon ungdom framför dig nu som säger det här skulle jag vilja göra. Vad säger du då?
Du menar samma karriär som jag har gjort? Ja, det är jätteintressant. Gör gärna det, men tänk lite längre fram så att du får en pension som inte jag har nu.
Du har ingen pension?
Nej.
Men man måste göra de avsättningarna själv.
Ja, hade jag kunnat vrida klockan tillbaka, då hade jag istället, först efter första missionen i Libanon då, med FN, då blev jag erbjuden att bli yrkesmilitär på den nya amfibiebataljonerna som Sverige satt upp då. Och det ångrar jag att jag inte tog det erbjudandet.
För då hade du haft pension?
Ja, haft pension. Jag hade haft en lika intressant karriär. Det är ett jätteintressant yrkesval om man gör nytta det.
Har man bra betalt som livvakt?
Ja, det var ju bättre för i början. Nu, lönerna sänks ju hela tiden för livvakten. Man bara går neråt och neråt och neråt.
Vad har en livvakt idag i lön ungefär, tror du?
Ja, vad ligger de på nu? De ligger inte på mycket nu i Irak och Afghanistan. Det har ju
vad är inte mycket i de här sammanhangen? Är det 50 000 eller 100 000 i månaden? Eller vad?
Ja, jag tror de ligger på 40 000 drygt pund om året.
Vad är det? Det är en halv miljon? Ungefär.
Ja, då är du borta 9 månader av året så ser du inte din familj. Och du tar en jävla risk. Och du får ingen pension.
Och det är brutto? Är det skatt på det?
Ja, nej, det beror ju på hur. Är du 72 dagar i Sverige eller mer i hemma då, du måste betala skatt. Är du går du över den gränsen så att du har borta ännu mer. Men du får ju aldrig se din familj. Men det är ju en jävla uppoffring alltså. Om man ska dra in pengar till familjen. Men den delen som contractor, jag tycker hela konceptet är vansinnigt från första början. Jag har aldrig, det var ett sätt för mig att tjäna pengar på. Men jag tycker inte om det.
För att?
Nej, man ska inte ha contractors. Det är ju militärens jobb. Det ska militären göra.
Ja.
Man ska inte ha civila som gör. Sånt tycker inte jag.
Du, en fråga som jag bara kom på just nu. Det är ju om, nu har du jobbat för FN och för NATO och engelsmän och så vidare. Men om plötsligt säger Assad hör av sig till dig och säger så här att jag har några gubbar som behöver en livvakt. Ja. Jag har hört att du är jäkligt bra. Du får 150 000 i månaden. Eller ja, 150 000 i månaden. Skulle du råka dit och göra det?
Nej, jag skulle fråga Lena och jag tror inte det.
Nej, men det var min fråga leder lite grann till det här. Kan man jobba åt vem som helst?
Nej, det kan man ju inte. Men
för det var ju lite the good guys, eller ur våra ögon, i alla fall västs ögon, var ju the good guys då. Och det, skulle du kunna jobba åt the bad guys?
Nej, aldrig. Det finns ju inte på världskartan.
Nej, du skulle inte kunna vara livvakt i Kongo åt någon diktator eller
något? Nej. Man väljer sida. Det gör man.
Det är inte pengarna?
Nej. Det finns så många elaka onda jävlar där ute och man ska absolut inte jobba åt dem.
Nej. Fantastiskt bra avslut. Man ska inte jobba åt de onda. Det tycker jag låter väldigt, väldigt bra. Om någon vill veta mer om dig eller ha tag på dig eller följa dig någonstans på sociala medier eller så, hur gör man då?
Jag är ju inte världsmästare på det med datorer och sånt där. Men jag håller ju föreläsningar och det går ju att boka på Bocadero.
På Bocadero bokar man dina föreläsningar? Ja. Och då kan man få veta mer?
Ja, då drar jag ju... Jag håller en föreläsning, PowerPoint-presentation. Den tar nästan 2 timmar. Den följer ju boken, men det är massa då som inte är med i boken. Och även videoklipp står i PowerPointen där.
Bra! Fantastiskt och ett stort tack till dig, Roland Strandberg, för att du ville ställa upp den här podden.
Ja, tack själv.
Tack så hemskt mycket.
Det var kul, ja.
Något jag funderar över lite så här efteråt är hur psyket påverkas hos en människa när man under så många år lever med ständig stress och risk att bli dödad. Jag kan inte särskilt mycket om PTSD, posttraumatisk stress, men jag är övertygad om att jag själv hade aldrig klarat den här miljön. Och jag hoppas att Roland har rätt och att han inte drabbas av något efter att ha lämnat sin tjänstgöring för gott. Nästa vecka, ja då ska ni faktiskt få träffa en psykolog, men vi ska inte snacka PTSD. Tillsammans med psykologiprofessorn Magnus Lindvall så ska vi ta reda på vad som finns i den poppsykologiska godispåsen i form av bland annat röda, gula, gröna och blå godisar. Människor. Ett avsnitt som garanterat tar dig utanför filterbubblan utlovas som vanligt. Tills dess, tala varmt och dricka och fundera på om du är omgiven av idioter eller om det är ren idioti. Ha det gött!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.